Det här är P1, Sveriges Radio.
Vad har du här nu då?
Nu har vi en lammstek med ben.
Det här är meny. Jag heter Thomas Tengby.
Som vi kan bena ur den.
Så vässar du kniven?
Precis, då använder vi lite skärpstål eller brynstål.
Det här ska handla om en kille som bytte jobb. Från att ha jobbat med barn på förskola till en hantverksutbildning där han gick som lärling och sen praktiserade ett halvår i Paris. Och nu jobbar han som styckare.
Så här på så sitter en liten bit av filén kvar. Så vi putsar bort lite kött först som vi sen...
Små bitar?
Det blir lammfärsen. Ja. De här putsbitarna. Så lite talg som man inte vill ha kvar allt för mycket. Man har ganska feta lamm nu. Tim heter jag. Tim Fiskare. 30 år gammal och jobbar som helfallsstyckare. Gjort det i drygt 2 år nu. Hade ju faktiskt inte jobbat någonting med kött överhuvudtaget innan, utan jag har jobbat som barnskötare i grunden i 9 år. När jag hade varit på förskolan en hel dag och kom hem, då tyckte jag att det var ganska skönt att stå i lugn och ro i köket och laga mat. Och då tänkte jag så här, jag kommer inte vilja jobba som kock i alla fall. Men jag har många kompisar som gör det och de, dels så jobbar de ju så jävla sent. De stänger köket vid 22 och sen så är de hemma vid 1 eller någonting. Ut och tar en öl efter jobbet. Sådär. Den livsstilen funkar inte riktigt för mig. Så att...
Men då frågar jag dig, vad har du för arbetstid då?
Ja, jag börjar 5 på morgonen.
Tycker du att det är bättre?
Jo, men alltså det har ändå kommit in i nu. Det var kämpigt i början, men nu funkar det ändå. Men sen slutar jag ju 2. Det tycker jag är jätteskönt. Då har man hela dagen sen.
Vi är på Tim Fiskares arbetsplats i Älvsjö i södra Stockholm. Det var här han fick sin utbildning. Och sen också fick jobb. Det är ett företag som levererar kött, fisk och delikatesser till restauranger och butiker. Här styckas och förädlas alla möjliga olika köttslag.
Jag visste att jag inte ville bli kock. Så tänkte jag, hur kan man annars få jobba med råvaror på ett sätt som ändå är givande? Och så hittade jag bara den här utbildningen av en slump på datorn. Tänkte man, fan, det där låter ju skitspännande, styckare liksom. Jag hade ju knappt någon aning om att någon ens jobbade som det. Så jag skickade in min ansökan och fick svar på en gång. Ja, men att du är antagen, så jag blev ju superglad. Tog tjänstledigt från förskolan och så var det bara hoppa på den här 2-åriga utbildningen.
Och utbildningen var Hantverksakademins yrkeshögskola som drivs av Stockholms hantverksförening. 179 år gammal. Och på deras hemsida så skriver de att uppdraget är att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten. Jag räknar till att Hantverksakademins yrkeshögskola har 85 olika hantverksutbildningar.
Som förgyllare, guldsmeder, tapetserare. Ja, men liksom sådana här hantverksyrken som man inte tänker finns kvar.
Men styckare tänker man ju inte att det är ett
hantverk. Nej, man gör ju inte det riktigt. Men nu efter 2 år så har man förstått att det krävs en hand bakom allt det här som man stoppar i sig. Själva utbildningen i sig är ju 80% praktik. Så att du är ju på din praktikplats 4 dagar i veckan.
För där har de material att jobba med.
Precis, skolan har inte materialet, utan du måste ha en praktikplats för att kunna gå den här utbildningen. Vilket ändå var ganska lätt att hitta. Jag började här då, här var min första plats där vi är nu.
Tim Fiskare tar mig på en liten rundvandring i lokalerna. Det är fredag strax efter lunch och arbetet är redan avslutat. Så här efter jul- och nyårshelgerna är det mindre att göra. Januari och februari är årets verkliga lågsäsong för restauranger.
Jag kan gå in och kika lite här inne. Nu är det ju som sagt ganska tomt eftersom att vi inte haft så mycket den här veckan. Men det här är bara en hängkyl. När vi får leveranser, alltså hängande saker som nötkött och ibland lamm också, men framförallt nötkött och kalv, då kommer det hängande i taket på hängskenor. Men så här har vi lite lammbakdelar, framdel som hänger som vi har sågat idag. Sen fick vi även leverans av gris, det får vi varannan vecka.
Här var lite nötkött.
Här är faktiskt kalv. Är det?
Är det en kalv?
Ja, det är kalvkotlettrad som vi sparar benen på, så sågar vi kalvraxar de där sen.
Men så det kommer in kött varenda dag? Alltså.
Ja, nästan. Vi får lamm brukar vi få varje dag. Nötkött. Nu är det ju lite sämre med det. Men jag fick en nöt den här veckan. Så här inne så hänger allt kött som ska möras. Och hänger i upp till kanske 35-40 dagar. Beroende på vad kunderna vill ha. Blåser och är kallt och jävligt faktiskt. Jag undviker att vara här inne så mycket det går. En jättefin fjällkossa som hänger där inne. Den har nog hängt i närmare 40 dagar nu i alla fall.
Ja, det är vilket kött alltså.
Man känner på det så är det helt stenhårt också.
Här står det på, ska vi se, dubbelbiff med entrecote marmorerad.
Ja.
Ifrån Polen.
Ja, jättefin polsk biff. Och här har vi gårdsdjur. Det är kul för det står ju med också information här från...
Var det kommer ifrån.
Ja. Vilken gård, du har ju till och med namnet på bonden och sådär. Det är ganska spännande. Kul för restauranger att kunna dela med sig till kunderna. Ser det lite oxfilé som hänger där. Och ännu mer fina biffar. Det har ju varit fullt här inne precis för bara några veckor sedan. Så nu är det inte jättemycket grejer kvar.
Så det var här som Tim hade sin lärlingsutbildning till styckare. Han kom till de här lokalerna för att lära sig av styckarna som jobbar här. Hur gick då utbildningen till?
De har mest varit så här, ta en kniv och kör lite grann. Det har inte varit någon så här genomgång i hur...
Och ni hade inte det på utbildningen innan, liksom någon slags teori?
Nej, utan man blir inkastad direkt och så får man bara köra och känna på. Det är väl det som är bra tror jag också, att man får bara ge sig in i det och lära sig. Det gäller att man är på en plats där de har råd att låta en helt enkelt.
Ja, men det var ju så hantverk gick från generation till generation.
Precis, att jag har haft min mentor här som har lärt mig allting. Tony, han är ju jätteduktig och han har jobbat i säkert 40 år eller någonting. Men man var ju lite nervös av att göra fel. Det är jag fortfarande. Man känner att man har lite ögon på sig ibland. De gillar att skoja ganska mycket här. De är ju lite tuffa gubbar. Så man får vara lite hårdhudad liksom, men de är ju snälla. Men det, man får ju helt enkelt bara... Ja, men vad med att känna på allting och lära sig efterhand. Jag skulle säga att jag är långt ifrån fullärd.
Är det brist på styckare?
Ja, men alltså, det är det. Jag såg att det har kommit någon, om det är en gymnasieskola uppe i norr som har lagt till den här utbildningen nu. Eller gymnasieutbildningar som styckare. Men det är ju en brist. Det är ju inte jättemånga som jobbar med det här i Sverige. Jag tror att man hämtar in mycket arbetskraft från utlandet där folk kanske är beredda att göra jobbet. Men...
Så länge vi äter kött, olika köttslag så måste vi ju hantera det här.
Framförallt om vi vill äta svenskt kött så måste man ju ha folk som vet vad man gör och kan jobba med det. Det är jätteviktigt, dels för våran beredskap men för svenska bönder också. Jag tycker man ska hålla sig till svenskt kött så gott det går. Man behöver ju inte äta kött varenda dag. Här har vi ett litet lager med prylar som de brukar gå och ta, de här packkillarna här ute, går och hämtar.
Och här ligger det sorterat i olika styckdetaljer då?
Yes, så här har vi till exempel en lammrostbiff med kappa. Så har de satt på etiketter på det här, så att det kommer en order direkt som de vill, det här behöver vi, då finns det att hämta här. Här har vi en rolig talgdoppad entrecote.
Oj.
Så att det har hängt med den här talgen på ett tag och kunnat liksom möras ännu längre, sen så blir det... Nu steker det, sen smälter det där ner ordentligt. Så det är lite restauranger och sånt där som brukar vilja ha de där grejerna. Sen kommer man vidare ut här. Ska vi se. Här står de och packar grejerna då. Men så här står de då och kollar alla ordrar på följesedlarna. Packar i kartong. Så lägger de det på pallar ute till... nästa avdelning som sen skickar ut till chaufförerna.
Ja. Men tidigare när du står på din plats där och kropparna hänger och ni ska stycka upp, du ska stycka ut de olika detaljerna, styckar du alltid på samma sätt eller är det så att idag är det en specialbeställning?
Ja, men alltså vi gör ju på samma sätt, men sen så när vi väl har slängt upp allting på bordet då kanske vi inte sparar samma detalj alltid utan vi kollar lite på i datorn vad som behövs, om vi behöver göra någonting till lagret. Eller om det är någon kund som kanske vill ha massa grytbitar. Då brukar vi göra det på kanske ytterlår och rull eller någonting. Oftast går det till råbiff. Men ibland så är det någon specialgrej. Då
Man ser lite, vad har vi för beställningar? Okej, de här bitarna kan vi använda till detta.
Precis. Ja. Men, så här inne i rummet där så maler de då råbiff. Och det är lite, vad jag har förstått så är det lite unikt. För det är inte jättemånga som gör det liksom på beställning sådär. Restauranger kan vara lite rädda för att göra råbiffen själva ibland också. Då är det leverantörens ansvar.
Vilket är bra.
Det är en känslig produkt.
Det ska de vara rädda för.
Precis. Då putsar vi ju extra fint. Liksom. Då går man ner, den putsar man bort nästan en centimeter djupt. I det yttersta för att verkligen se till att det inte är några bakterier och sånt där. Det här är en liten hamburgermaskin som gör lite mindre löspressade hamburgare och sånt där. Och sen här är stora malningsrummet där de gör när vi gör hamburgerfärs då.
Ja.
Så kan man fylla stora maskiner. Det är ganska specifika kundmål som de får jobba efter hela tiden.
Precis.
Vissa ska ha små sliders hamburgare och så är det vissa som ska 130 och vissa ska 160 gram och så vidare. Så vill de ju ha olika tjocklek på malningen och sånt där och vissa vill ha dubbelmalt och grejer. Så att det är mycket att hålla reda på när man står där och man tänker att det bara är en hamburgare, men det ligger mycket bakom den hamburgaren. Mer än vad man tror. Så är det 3 mm ska den där vara då i tjockleken. Sen har vi kallfärs och så har vi lite högrevsfärs här. Och in i nästa. Ja men just det, vi har en liten, här skivar vi lite grejer också, så här charkprodukter. Men där är en stor maskin som skivar prosciutto och serrano och skinka och salami och allt möjligt.
Men det här är själva arbetslokalen då?
Yes. Så här då står de grabbarna som jobbar på hängmörat. Och så har de sin såg där som de sågar upp sina biffar och sågar tebenstek och kottebuff och ja, klubbstek och allt sånt där.
Om ni kommer ihåg från slöjden så är det en bandsåg.
Precis. Det är väl någon Kenneth som har sågat av tummen på den där för länge sedan. Brukar vara så.
Det här är väl ett riktigt farligt jobb egentligen? Eller har varit i varje fall.
Jo, men det är, alltså, man får ju passa sig. Man har ju vassa knivar och sågar som låter. Och det är gubbar som springer runt med tunnor och grejer. Så att man kan ju skada sig. Men vi har ju ganska mycket skydd. Vi har ju, när vi står och jobbar så har vi en sån här kevlarhandske på oss.
Som för att inte skära sig i handen.
Inte skära sig i handen. Sen har ju vi också nätbrynja på kroppen. Som går ner liksom över knäna så att man inte ska sätta kniven i.
Av misstag att det ska hända någonting.
Ja, det kan ju absolut hända. Jag har faktiskt klarat mig väldigt bra under mina korta år än så länge.
Själva styckbordet då, ska du beskriva hur det ser ut?
Ja, men du står och jobbar två och två mitt emot varandra. Så har man en lite sån här härliga plastskärbrädor som är lätt att spola av. Sen för allt måste ju saneras varje dag.
Jättestora är de.
Ja. Tjocka, rejäla, tunga grejer.
Stå på gummimatta för att inte halka.
Stå på gummimatta, dels för att inte halka, men också för att det är stengolv. Så man blir lite, man får lite ont i fötterna sådär annars.
För allt det här ska bara spolas av sen.
Ja, det kommer en städgubbe och fixar och spolar av allting här inne.
Och sen är det rostfritt i mitten och ett stort hål.
Yes, där brukar de ha en liten balja under hålet så de kan slänga ner putsbitarna som sen... Ja, dels så kanske man kan mala, när de gör här, då öppnar de upp och tar bort den yttre entrecote-kappan. Så den är jättefin att mala hamburgare på. Lyxhamburgare på det. Man kan även göra grytbitar och annat liksom. Men vi står ju vid det stora bordet där. Lite fler som jobbar. Så att på den här skenan i taket då tar vi in när det kommer nötkött. Då hänger det här uppe. Så får vi 4 delar på kossan, så de är kvartade. Så först delad i längs ryggraden. Och sen på
främre
mitten,
bakre.
Precis, man får en bakdel, en framdel. Så då står vi här och river, kallas det.
Vadå, vad betyder det?
Rivningen är att man står och plockar ut detaljerna hängandes helt enkelt. Och river ner dem.
Du identifierar de olika musklerna och liksom tar ut dem då?
Ja, just nu är det jag och två till brukar vara som står där. Jag har ju som sagt varit lärling här så jag är lite på övning där. Men då plockar man ut detaljer som man får ut innan låret och ytterlår och rulle och allt sånt där sitter på bakdelen. Slänger man upp det på bordet sen så står det de andra killarna på andra sidan och putsar rent helt enkelt och gör snyggt.
Finns det bara ett sätt att göra det där?
Nej. Det är så vi gör här. Jag hade praktik i Frankrike. Då var jag i Paris i en liten köttbutik. I utkanten av Saint-Germain. Och där så slängde vi upp en hel bakdel på styckbordet och styckade på bordet. Så att då blir det en helt annan grej. För jag fick ju tänka upp och ner istället. än det jag lärt mig här. Så det var ju lite halvknepigt.
Men var det samma styckningar ändå? Eller var det...
Nej, där tog vi ut och sparade mycket, mycket mer detaljer. I Sverige är vi väldigt bra på att göra färs på det mesta. Folk gillar ju sin tacofärs och köttfärs och hamburgare.
Det går åt väldigt mycket färs i Sverige.
Ja, det. Nej, men så att där sparar vi ju faktiskt kanske 90% i alla fall i detaljer. Liksom. Och små, de har ju så... kan hitta små stekar bara på läggen liksom, som vi aldrig skulle använda här.
Det är liksom någon liten detalj som sticker ut ifrån en större detalj. Då tänker man, den här kan man ha speciellt. Precis. Den här kan vi sälja, ja, den har ett namn.
Exakt. Jag hittade en grej faktiskt på läggen. Jag tror att de kallar den för Merlot. En liten del som är ganska mör och fin ändå. Den var jättebra. Jag gjorde en kallgryta på den. En jättefin bit. Inte så mycket senor och sånt där som man kan tro att det är...
Kunde de berätta då liksom, men den här har man till det här? Liksom, har de så den kunskapen?
Ja, tyvärr så pratar de också bara franska och jag pratar ju engelska. Så att det där med kommunikationen där och vad man exakt använder till var lite oklart för mig. Men jag förstod ju ett
hum. Ja, men det måste ju nästan vara så, för annars ja. om inte kunderna vet vad de ska ha. Nej. Jag vill ha Merlot, säger de. Om de inte säger det, då finns det ju ingen anledning att sticka ut den biten.
Nej, precis. Nej. Alltså, om man inte vet vad man ska göra med det, så är det ju, då är det bättre att mala på det, för då går det åt i alla fall. Ja.
Tillbaks nu till själva styckandet som Tim påbörjade i början av programmet. Det är en lammstek med ben som han ska stycka upp. Han började med att putsa bort lite småbitar som går till färs och så fettet, talgen, som man också tar vara på. Och nu ska han bena ur steken.
Men då brukar vi göra så här, öppnar upp den här lilla senan där bak på läggen först. Sen sätter jag kniven in mot bäckenbenet och kulan. Då ska man inte skära sönder filén där. Så...
Och den här kniven, den är ganska liten och den är böjd.
Precis,
det är en och vass.
Och väldigt flexibel.
Just det.
Är den, så att man ska komma in i runt ben och sådär.
Men här måste du veta då hur det är. Du har lärt dig hur den är konstruerad.
Det har jag verkligen gjort nu efter. Och gjort några sådana här. Men det här tog jättelång tid för mig att lära mig. För,
alltså, jag
det är lätt att skära av här liksom. Ja, och sabba den.
Och så blir det en skär du av köttet.
Då
och så
skär man av liksom, den finaste delen.
För jag menar, det enda jag har gjort, det är ju en kyckling.
Ja.
Men ibland, ibland går det jättebra.
Ja. Ibland går det mindre bra. Ibland. Nej, men så är det ju. Men,
jag ser här att du skär ju precis längs med benet.
Ja, jag försöker att gå så nära som det bara går. Sen här i så sitter då den här kulan. Nu kan man gå in, om man är lite snitsig, gå in och skära av
själva leden.
Senfäste som
just
sitter där.
Just det, precis.
Och öppna upp, ska vi se. Man trycker till lite.
Är det så att du känner med knivbladet liksom? Eller?
Man går med spetsen ganska mycket. Där öppnade sig kulan nu. Då ser man ju den där.
Japp.
Då sitter ett litet ben som går inåt här. Den här är lite klurig också. För då får man gå på och sen tillbaka in. Då trycker man ner lite till.
Det är både väldigt mycket finmotorik och lite kraft här.
Man får vara lite bestämd liksom. Så går man på svansbenet. Och öppnar upp lite så...
Du sa att alla djur är i princip likadana, stämmer det? Liksom,
eller? Ja, men de ser ganska lika ut. Alltså, så här, när vi håller på med nöten, då hänger den så här, på det här sättet i taket.
Ja, med så tjockaste sidan ner. Liksom.
Precis, så att då jobbar vi men nästan på samma sätt ändå. Men så här har du nu bäckenbenet borta.
Då kan man koka lite fond på.
Det är jättebra att koka lite fond om man vill göra någon god sås. Då kan man snygga till lite. Allt det här vita är ganska tråkigt att ha och äta. Det är ju bara tall liksom. Skär man av här sen så får man en lammrostbiff. En rostbiff med kappa, alltså som vi gör de här.
Ja, första färdiga detaljen
första
där.
Första färdiga.
Och det du gör här, du har tre ställen som du slänger på. Det som är mera kött som kan gå i färs, precis. Det ligger på ett ställe. Du har fettet exakt. På ett ställe.
När vi jobbar så då har vi backar bredvid oss. För då blir det så mycket större mängder.
Ja.
Så att då slänger vi ner talgen i back. Färsen slänger vi på bordet. Benen i en benback.
Allting ska användas på något sätt.
Allting används, precis. Kan vi ta av läggen här. Den här är lite knepig. Då ska man in träffa det rätt precis. Det
var man vet inte riktigt vad...
Nej, man ser inte riktigt. Men man vet på ett ungefär var den sitter. Där har du lammlägg.
Ja.
Sågar man av den där sista kanalen på benet sen.
Den var ju lätt att få ut, då.
Den gick ganska fort. Sen är frågan om man ska göra en tunnelbenad. Då tar man ut... det här benet, men håller det, hela steken hel.
Precis, det ligger ju kött runt om benet, så du vill låta allt köttet sitta kvar.
Precis. Lite pilligt är det, men det blir ganska snygg slutprodukt sen. Man kan ju fylla den med någonting i det hålet som blir kvar.
Lite kryddor.
Sådär någonting. Nu börjar det bli... Man kommer runt allt. Kan man dra ut det så.
Wow. Ett sånt riktigt hundben.
Precis. Perfekt för hunden.
Och där är, nu är det verkligen ett hål rakt igenom där.
Nu är det
där.
Ett hål rätt igenom. Kan man fylla det med vad man vill. Så håller sig steken hel. När man gör på det här sättet, då får man ut tre olika delar. Då har du en lägg, sen en tunnelbenad stek, lammstek och en rostbiff.
Finns det något annat vanligt sätt att göra det här på? Då? Eller, alltså, är det att den här tunnelbenade, att man gör något annat på den då? Eller?
Ja, men dels så kan man, om man öppnar upp längs med innanlåret här, så öppnar man på bägge sidor av benet istället, den vägen. Då kan du ta ut benet helt, då kallar du det för benfri stek.
Okay.
Men då är den öppen, så att det du får göra då får du ju oftast, så kanske man nätar den. Eller så binder kunden upp den själv istället. Men sen så kan man ju detaljstycka den också. Då tar du ut på den här delen nu, så sitter det ett innanlår. Sen har man det som kallas för fransyska. Sen så har du även ytterlår också. Och ja. Rulle.
För när man tittar på den här så kan man se liksom att det är olika muskler. Man kan se var Precis. De skiftar någonstans och så.
Ja, alltså man har ju de här vita strecken som markerar lite grann. Och där sitter ju hinner. Man går in i de här hinnerna helt enkelt. Så när någon frågar, jag hade en kompis som frågade sig, men varför tycker du det här är så kul? Men det är ju lite som att när man var liten och hade en sårskorpa eller någonting och satt och pilla på den, då var det ganska skönt att bli av med den. Så det är väl lite ungefär samma känsla när man liksom separerar musklerna på köttet. Att det är den här, jag vet inte, det är någonting som är tillfredsställande med att separera det.
Ja, alltså när man ser köttbiten här, på något sätt så, även om inte jag kan någonting av de här olika bitarna är, så vill jag ju göra rätt. Alltså jag vill ju inte bara skära rakt över.
Nej,
utan
precis.
Jag vill ju på något sätt, det här hör ihop med det och det här hör ihop med det.
Precis. Följa det här liksom. Ser
ja, så ser man här, ja men de där verkar höra ihop.
Ja, och, exakt. Ja. Här sitter du ju. Om man börjar pilla så ser du, och det vill ju liksom
lossna sig själv. Nu förstår jag din pilltanke här. Ja. Ja, man vill ju gärna gå in där och pilla bort den.
Du hör ju liksom, det låter ju nästan på samma sätt. Så här, det är ju ett härligt ljud också. Det är lite speciellt. Men ja.
Det var en märklig beskrivning av ditt jobb faktiskt.
Det är det. Men den är sann ändå.
Men vad hade du för relation till kött innan du började med det här?
Nej, men alltså jag har faktiskt en gång, tror jag, varit vegetarian. Eller prövat på lite grann. Och jag lever med min flickvän, hon är vegetarian. Men jag har aldrig varit någon så här köttkille som bara äter kött. Liksom. Utan det är klart, det har ju blivit lite mer nu eftersom att man har lite mer tillgång till det.
Ett halvår av hantverksutbildningen tillbringade Tim i en slaktarbutik i Paris.
En liten butik i ett väldigt fint område.
Två skyltfönster, en dörr och så går man in, eller?
Ungefär så. Så är det en lång disk med jättefint kött. Liksom. De är så duktiga där på att binda upp grejer och presentera på ett väldigt snyggt sätt. Det ser ut som ett helt blomsterarrangemang inne i köttdisken. Liksom. Jättehäftigt.
Och så hade de ett rum bakom då? Där
de hade ett litet bakrum och en liten kyl. Så en liten, väldigt betoning på liten. Men på samma sätt som vi hänger köttet här så gjorde de också det. Men mycket mindre då. Men där hade de inga såna här skena i taket. Så att när köttet kom till dem, då fick vi ta liksom en hel bakdel av en kossa på ryggen. Och bära in. Det väger ju 100 kilo där, så det var tungt. Man fick gå av lastbilen liksom, som stod ute på gatan och öppna entrédörren till butiken. Det var ingen bakväg liksom, man gick innan, utan var rätt igenom butiken. Så det var väldigt speciellt. Det hade man ju aldrig fått göra i Sverige med våra stränga regler och sådär. Det var ett litet rum och så var det jag och typ 5-16-åriga killar som också var praktikanter eller lärlingar. Där gick de ju faktiskt en gymnasieutbildning allihopa för att bli styckare eller slaktare och sådär. För det är väldigt stort där. De är ju väldigt stolta över sin mattradition och sina... Ja, men de ligger i ljusår för när det kommer till den där traditionen och kulturen som de har. De är väldigt stolta över det. Det ska de ju vara, för de är ju duktiga.
Träffade du kunderna i den här butiken någonting? Eller så märkte du om de hade kunskap också, eller?
Alltså jag stod ju mest där bak faktiskt. dels för att jag kände att jag inte ville springa i vägen för dem.
Nej. Och så det här med franskan också.
Och det med franskan var ju ett problem. Jag kunde ju säga hej ungefär. Nej, men jag fick göra ganska mycket den då. Vi hade ännu ett bakrum där vi stod och gjorde korvar och grejer. Det gör ju inte vi här, där vi är nu. Utan då har vi en avdelning i Göteborg som gör det. Men så där fick jag stå och göra färska korvar och blanda liksom och krydda och hålla på och lära mig att binda upp. Det tyckte jag var jättekul.
Jag tänker förutsättningen för en sån butik måste ju vara att kunderna kan rätt mycket också.
Ja, men så är det nog. De vet ju vad de vill ha liksom. De har ju alla sina maträtter liksom. Vi har ju vår svenska husmanskost och den ska man ju också vara stolt över. Men för dem är det väl på ett helt annat sätt tror jag. Det är lite annorlunda liksom.
I hantverksutbildningen ingick också att göra ett specialarbete.
Precis, vårat examensarbete. Så då fick alla hantverkare ställa ut det som man har jobbat med under året liksom. För mig var ju det lite svårt att komma på hur fan ska jag göra nu. Det var på Historiska museet i Stockholm i barockhallen där, jättefint. Alltså de som kanske är så här möbeltapetserare och sånt där, de kanske hade någon fin soffa eller någonting som de har jobbat med länge liksom. Jag kan ju inte riktigt göra på det sättet. Men så att jag fick låna en liten visningskyl härifrån, från företaget, som de brukar ha när de ställer ut på mässor och sånt där.
Typ sådana som de brukar ha på restauranger också, ja, där de har hängmörat kött och sådär.
Exakt. Ja. Så att då fick jag tänka så här, okej, men vad kan jag göra då, som ändå liksom är hyfsat, som håller sig? Dels så gjorde jag en hängmörd antikå som jag då sågade ut från kossan själv. Sen så benade jag ur den och band upp den lite så att den skulle se lite snygg ut med lite rosmarin och sånt där. Och sen så gjorde jag lammracks. Det är lite pilligt när man ska göra snyggt på benen och sådär. Ja, men det var lite pilliga grejer att göra. Men så gjorde jag en lammsadel också som jag fyllde med ramslök som jag fick av en kompis som hade plockat. Och så gjorde jag papietter som jag lärde mig i Frankrike som är färs som är kryddad. Så jag hade 4 eller 5 olika liksom smaksättningar på. Så jag gjorde en med lammfärs som var lite så här starkt kryddad med lite chili och grejer. Det är som en stor köttbulle som man sen slår in i en. Jag gjorde med en tunn skiva kalvkött. Och sen så en liten baconskiva runt om det och sen så binder man upp det lite snyggt så att det får som ett liksom oktagonmönster eller hexagonmönster liksom på. Då fick jag öva på det i Frankrike så fick jag ändå in snitsen. Men nu när man inte gjort dem där på ett tag, när jag skulle göra dem där, då stod det så jäkla tid. Vad fan, hur band jag det här? Nu var det så jag höll på lite där hemma. Stod och svor lite och blev lite stressad över om det skulle bli bra eller inte. Så gjorde jag en med kyckling som jag då slog in i kycklingens skinn. Och även en fårikålvariant med savoykål runt. Så den blev väldigt, stack ut lite då. Bland allt det röda så blev det som en grönt fin paket. Så men jag var väldigt nöjd med dem. Det var jättekul. Där är verkligen hantverk som ligger bakom liksom att göra dem där.
Nu jobbar alltså Tim som styckare. Men han fortsätter att vidareutbilda sig.
Ja, nej, men 2026 då så blir det en liten trip till Japan. Då blir det en kort session. Det blir 4 veckor med praktik i en liten köttbutik i Shizuoka som ligger en bit utanför Tokyo. Där kommer jag förhoppningsvis lära mig lite hantering av wagyu-kött, det som är världens dyraste kött. Får lära mig av en jätteduktig japansk herre som heter Katsuhiri Takamori. Så det kommer bli superspännande.
Tim Fiskare berättade om sin hantverksutbildning till styckare. Efter 9 år som barnskötare på en förskola så ville han jobba med mat på något sätt. Såg en annons om styckarutbildningen och jobbar nu som styckare.
Var det rätt val? Känner du det att det här är kul?
Ja, men 100%. Jag tycker att det här är svinkul. Jag drömmer ju om att kunna öppna en egen butik någon gång i framtiden. Och ha min lilla franska variant, så som jag jobbade i Frankrike. Kundkontakten, men också känna att man kanske kan introducera lite nya detaljer till svenskar som inte är så vana. Men det finns jättemycket som man aldrig sett i butik som man kan faktiskt göra jättebra. Men det är ju det, man måste ju veta vad man ska göra med det.
Man måste utbilda oss konsumenter på något sätt också.
Ja, men lite grann. Så det vore ju drömmen att kunna stå där och göra det och dela med sig av den kunskapen. Det vore ju väldigt trevligt om det kunde bli lite trendigt med att gå och handla hos en slaktare igen liksom. Framförallt så får du ju mer värde för pengarna också tycker jag. Alltså du får ju mycket finare grejer. Sen så tror ju alla att det ska vara så himla dyrt i en sån butik, men det behöver det inte vara. Nej, men det vore toppen.
Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.